James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Redan nu finns samtliga avsnitt av den här säsongen publicerade på plattformen Podplay. Året är 2017. Vi befinner oss i Norge. Janne och hennes man Svein har varit på en julfest. Klockan 1:30 sätter sig paret i en taxi. Taxin kör på de snöiga vägarna mot Janne och Sveins hem. Men dagen därpå är Janne försvunnen. Efter ytterligare en dag tar Svein kontakt med polisen. Vad har egentligen hänt med Janne? Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Det är den 28 december 2017. I det norska tätortsområdet Brumunddal är marken täckt av snö. Julen börjar nu lida mot sitt slut, men innan dess ska invånarna i Brumunddal fira julen en sista gång med en stor fest. Klockan är runt 18.00. Gäster träder in genom festlokalens ytterdörr. Sammanlagt ska de bli runt 180 personer den här kvällen. Stämningen är god. Närstående, vänner och bekanta samtalar glatt med varandra. Runt 18.30 anländer Janne Jämtland och hennes make Svein till festen. Janne verkar njuta till fullo. Under kvällens gång uppdaterar hon sin Snapchat-story för att vänner och familj ska få ta del av festligheterna på håll. Hennes bror Terje, som är uppvuxen i området men numera boende på en annan ort, känner igen flera ansikten från festen på sin lilla systers Snapchat. På en bild från festkvällen ser man hur Janne, omringad av sina vänner, ler brett. Hennes mörkbruna hår är lockat och hon har sminkat sig för fest med ett kraftigt rödlila läppstift. Hon tittar rakt in i kameran. Och just den här bilden ska senare visa sig vara den sista bilden tagen på Janne i livet. Klockan 1:30 på natten sätter sig Janne hos Svein i en taxi som ska ta dem hemåt. En kvinnlig taxichaufför välkomnar dem in i bilen och kör sedan 8 kilometer hem till parets hus. Det är nu lördag, den 30 december klockan 9.30. Det har gått 1,5 dag sedan julfesten. Svein slår in numret till den lokala polisen. Det ni ska få ta del av nu är en transkription från telefonsamtalet. Jag agerar polisen och Svein.
Hallå, ja. Det är Svein Jämtland som ringer. Jag ringer för att jag saknar min fru och undrar om ni hört något.
Det har jag inte hört något om. Hon är borta, eller?
Hon är borta, ja.
Vi har ingen i vår befattning. I alla fall inte i inlandet. Du har inte hört något från henne sedan igår kväll.
Sedan igår morse. Jag har ringt. Jag och vänner och så.
Har hon varit ute på något?
Nej, inte ute på något.
Vi har ingen här hos oss.
Okej.
Vi får hoppas att hon dyker upp. Annars får vi se om vi kan dra igång något.
Okej. Ska jag bara ringa runt lite då?
Ja, det kan vara bra.
Bra. Ha det.
Svein säger att Janne försvunnit. Polisen får inte intryck av att Svein är vidare orolig och ser därför inte Jannes försvinnande som något akut. Svein och polisen på andra sidan luren kommer överens om att vänta ytterligare. Terje, Jannes storebror, blir likaså han uppringd av Svin. Svin frågar om Terje hört något från sin syster. Men det har han inte. Svin säger att Janne och han kommit hem den 28 december från festen. Och dagen därpå, den 29 december, hade hon varit försvunnen. Terje försöker nu febrilt få tag på sin lilla syster Janne via Messenger, Snapchat och SMS. Han ringer henne gång på gång, men inga signaler går fram. Terje blir till en början inte bekymrad. Kanske hade hans syster velat ta en paus från sitt liv och bara försvinna under en kortare tid. Det går ytterligare en dag. Nyårsafton. Polisen påbörjar nu ett sökningsarbete av Janne. Detta efter att Svin åkt till polisens länsmanskontor på nyårsafton och återigen berättat om sin försvunna fru. Så Janne har alltså försvunnit spårlöst efter den där julfesten. Och innan vi går vidare i fallet så tänker jag att ni ska få lära känna Janne och Svin lite mer ingående. Janne är år 2017, alltså då det här fallet utspelar sig, 36 år gammal. Svin är 47 år gammal. Både Janne och Svin växte upp i Brummendal. Janne har tre äldre bröder. Och redan när Janne var 3 år gammal så gick hennes mamma bort. Något som givetvis påverkade henne enormt. Hennes ena broder har i efterhand berättat att Janne fått kämpa lite extra med att finna sig själv. Då hon inte haft någon modersgestalt med i bilden. Svin hade under 1990 dömts för ett brott som domstolen karakteriserade som gängvåld med tecken på övergrepp och fick vidare 5 månaders fängelse. Janne och Svin träffades genom gemensamma vänner 2001. De fattade tycke för varandra väldigt snabbt och under den här tiden så arbetade Svin som soldat i Frankrike. Och paret bestämde sig då för att Janne liksom Svin skulle bosätta sig i just Frankrike. Deras omgivning upplevde att de var lyckliga och tillfreds med varandra. Cirka 5 år senare, år 2006, gifte de sig. Och med tiden fick de 2 söner. Janne, Svin och sönerna bodde under flera års tid i Frankrike. När sönerna blev gamla nog för att gå i skolan så köpte Janne och Svin en gård i Brummendal. Janne flyttade först hem tillsammans med sina söner. Svin var då kvar i Frankrike under några års tid för att senare flytta ihop med familjen i Norge. Och nu 2017 så studerade Janne ekonomi. Svin startade upp ett företag för att kunna arbeta med socialtjänsten och omhänderta barn som riskerade att fara illa. Vi går vidare. Jag vill varna för grovt innehåll fortsättningsvis.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Polisen och volontärer deltar i sökandet efter Janne. Det är nu den 1 januari och fortfarande verkar ingen veta var hon tagit vägen. Terje, Jannes storebror, har flyttat in i Svins och Jannes hus. Han vill vara där och stötta familjen under den här svåra tiden. På nyårsdagen väljer polisen att gå ut med en bild på den försvunna Janne. Media rapporterar nu febrilt om fallet. Och allt fler väljer att engagera sig i sökandet efter den försvunna tvåbarnsmamman. Polisen riktar sig också personligen till Janne. De säger att hon ska anmäla sig till polisen om hon får vetskap om att polisen söker efter henne. Det är inte helt uteslutet vid den här tidpunkten att Janne valt att försvinna självmant. 3 dagar senare, den 4 januari, får polisen ett tips från en person som varit ute och gått med sin hund. Personen hade sett blodspår vid vägkanten. Blodspåret upptäcks 12 kilometer från Jannes och Svens hem. Utredare åker till platsen. Tekniker undersöker blodet. Och mycket riktigt, det visar sig vara just Jannes blod. Fallet får en ny status. Från att ha varit ett ärende förknippat med ett försvinnande till att nu vara ett brottmål. Bara 2 dagar senare finner ytterligare en person blodspår på en annan plats. Det är betydande mängder blod som hittats enligt polisen. Och en dag senare kan man också konstatera att det ännu en gång rört sig om Jannes blod. Polisen kan nu se att Jannes mobil befunnit sig i närheten av Brumunddals centrum runt 6 på morgonen den 29 december. Hennes mobil ska ha kopplats upp mot en mobilmast i området, men mobilen går inte att finna. Jannes man, Svein, är kritisk till polisens arbete. Han tycker att de agerat på tok för långsamt. Det var ju först när han hade dykt upp hos polisen som de valde att agera. Inte när han hade ringt. Polisen får in enorma mängder tips. Sökområdet expanderar och flera resurser används i sökandet efter Janne. Men än finns det ingen misstänkt. Samtidigt försöker Terje, Jannes storebror, vara ett stöd för Jannes 2 söner och deras pappa Svein. Dagarna går långsamt. Den 12 januari bestämmer sig polisen för att göra en husrannsakan i Jannes och Svins hem. Terje, Svein och Jannes söner blir ombedda att flytta ut ur huset under ett par dagar för att teknikerna ska kunna utföra sitt arbete. Media vill veta varför man nu väljer att göra en husrannsakan. Och polisen hänvisar till detta som en tredjepartssökning, det vill säga en sökning på en plats utan misstankar mot någon av dem som bor där. Grunden för husrannsakan är helt enkelt att hemmet varit den sista platsen som Janne Jämtland befunnit sig på. Och i efterhand skulle det visa sig att den där husrannsakan skulle bli avgörande för hela utredningen. Sent på fredagen, den 12 januari, håller polisen en presskonferens. De informerar allmänheten om att man nu gripit Jannes make, Svein. Svein misstänks för att ha mördat sin fru. Bakgrunden till gripandet är fynd efter husrannsakan. Dels har man funnit blod utanför fastigheten. Utöver det har 2 bilar och 1 traktor tagits i beslag för vidare undersökning. Samma kväll, fredag den 12 januari, förhörs Svein. Han säger att han vet vad Jannes kropp är, men han har inte mördat henne. Svein berättar att polisen kan finna Janne i älven Glomma. Dykare letar efter Janne i älven. Med tiden finner de henne avliden på botten av just den där älven. Svein visste mer än vad han sa. Ja, Svein är nu misstänkt för mordet på Janne och han berättar för polisen att Janne ligger dumpad i älven Glomma. Janne hittas senare avliden i älven och man kan då se att hon har sänkts ner i vattnet med hjälp av ett lastbilsbatteri som någon fäst runt hennes kropp, som en tyngd. Man konstaterar också att Janne har blivit skjuten på nära håll i pannan, troligtvis från cirka 5 centimeters håll, innan hon sen dumpats i älven. Men faktum är att skottet i sig inte dödat Janne. Istället är den fastställda dödsorsaken drunkning. Skottet hade gjort så att Janne blev medvetslös, så när hon dumpats i älven var hon faktiskt vid liv. Och nu kan man fråga sig, hur kan Svein veta vad kroppen är samtidigt som han förnekar brott? Vi spolar oss tillbaka i tiden. Det är den 28 december 2017. Julfesten ska utspela sig om några timmar och händelseförloppet som ni nu ska få ta del av är i enlighet med Sveins utlåtande. Det har snöat intensivt under natten. Det är en kall morgon och Svein går ut för att skotta. Janne vill åka till ett närliggande shoppingcenter för att inhandla en gåva till paret som bjudit in dem till kvällens julfest. Tillsammans åker de till centrum för att inhandla den där gåvan. Runt klockan 1:30 är de åter hemma. De börjar nu göra sig redo inför kvällen. Paret kliver in i festlokalen klockan 18:30. Svin dricker en hel del alkohol och blir ganska snart berusad. Stämningen är mycket god. Både Svin och Janne har roligt. Glas efter glas intas och Svin är nu full. I klockan 1:30 sätter sig Svin och Janne i taxin som ska ta dem hemåt. Enligt Svin ska han ha somnat under taxiresan hem. Taxichauffören som i efterhand får agera vittne har berättat att Janne varit på gott humör. Hon pratade en hel del och berättade om kvällen som varit. Svin däremot ska mest ha suttit tyst under bilfärden. När paret kommer hem blir Janne upprörd. Hon säger att Svin skämt ut henne då han blivit full. Janne börjar nu skrika på Svin. Hon nämner också något i all hast om Tinder. Svin förstår att han har blivit upptäckt. Svin berättar därför att han har skapat ett Tinder-konto av nyfikenhet. Han hade velat se om någon av hans vänner hade ett sånt där konto. Diskussionen fortsätter. Paret går in till sovrummet, men Janne vill att Svin ska gå ut. Hon vill inte ha honom i sovrummet och menar att Svin varit otrogen då han startat ett Tinder-konto. Svin försöker lugna ner Janne, men han lyckas inte. Svin ser plötsligt att Janne håller en pistol i handen. Diskussionen minnar ut i ett aggressivt bråk. Janne pressar sin man ut ur sovrummet. Bråket blir hotfullt. Svin står nu utanför ytterdörren med endast underkläder på sig. Han ser hur Janne börjar rikta vapnet uppåt. Svin tar snabbt tag i Jannes underarm och vrider henne bakåt. De backar bakåt på farstutrappan och plötsligt faller de båda bak. När de faller hör Svin hur ett skott avlossas från pistolen i Jannes hand. Svin får panik och frågar Janne hur det är med henne. Men när han får syn på henne ser han att Janne är träffad i pannan. Hon hade råkat skjuta sig själv. Svin ruskar om sin fru. Han försöker få kontakt med henne men utan resultat. Svin är i ett chocktillstånd. Han går in i huset för att värma sig och hämtar därefter sopsäckar. Han tar av Jannes kläder och lägger henne i påsarna. Därefter stoppar han in påsarna innehållande Jannes kropp i familjens bil och börjar köra. Under turen lyckas han göra sig av med blod några kilometer från hemmet. Han kör sedan bilen mot Brummendal centrum. Han märker då att han har Jannes mobil med sig på turen. Han kan inte koden på mobilen och kastar därför iväg den. Därefter ska mobilen enligt Svin brunnit upp. Vidare åker han hem och lägger sig. Jannes kropp ska då ligga kvar i bilen. Dagen efter ska Svin ha åkt med hennes kropp till älven Glomma, satt fast ett lastbilsbatteri runt hennes kropp och dumpat henne från en bro ovanför älven.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Fan, vad bajsa i jag
tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för
fan vara och bajsa i
fred. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Vi stannar upp igen. Det här är alltså så som Svein beskriver den aktuella dagen och tiden därefter. Historien har skiftat lite sedan första förhöret, men detta är den senaste versionen som också berättas senare i rättssalen. I maj 2018, cirka 5 månader efter Jannes död, finner polisen mordvapnet och dess tillhörande magasin. Detta efter att Svein varit medhjälplig och pekat ut en ungefärlig plats i ett skogsområde där polisen kunnat finna vapnet. Det är inte 100% fastställt att det är mordvapnet då den tekniska bevisningen städats bort. Men vapnet och dess tillhörande magasin överensstämmer med Svins historia och Jannes skottskada i pannan. Den 12 november 2018 inleds rättegången. Svin sitter åtalad för mordet på sin fru. Åklagaren ställer sig skeptisk i Svins historia om hur Janne dött. Det troliga mordvapnet är en så kallad Makarov-pistol. Och vad är då det? Jo, det är en sovjetisk halvautomatisk pistol. En halvautomatisk pistol innebär att man kan trycka in avtryckaren en gång för varje skott. Alltså ett tryck för varje skott. Sen måste du ladda om. Ett tryck, ett skott. Det som åklagaren nu reagerar på är att Svin efter att Janne råkat skjuta sig själv tvättat pistolen och gjort sig av med den. Hade Jannes fingeravtryck funnits på avtryckaren hade Svins historia varit mer trovärdig. Men nu pekar hans berättelse mot ett helt annat håll. Han hade alltså gjort sig av med betydande bevis. Men varför, om beviset i sig varit i enlighet med hans historia? Svin i sin tur menar att han har varit chockad och inte vetat vad han gjort. Han agerade helt enkelt i panik. Vapentekniska experter gör sitt utlåtande angående att Janne skulle ha skjutit sig själv. Slutsatsen är att det är högst osannolikt. Man har också frågat sig varför paret har ett vapen i huset. Svin menar att Janne velat införskaffa sig det för att känna sig tryggare. Men flera vittnen berättar att det är själva verket i Svin som äger pistolen. Vittnena menar också att han har varit stolt och skrytigt om att han ägt den där pistolen. Jannes mobil har inte kunnat finnas i efterhand. Men däremot vet man att den kopplat upp sig mot en mast i centrum under samma natt som Janne mist sitt liv. Svin erkänner att han har haft den på sig när han åkte runt med kroppen och sedan upptäckt detta och inte kunnat koden. Han hade ju då slängt den på marken och mobilen hade brunnit upp. Ytterligare en historia som i åklagarens öron låter osannolik. Och enligt obduktionen har Janne dött av en drunkning i anslutning till skotten i pannan. Alltså skulle Janne bara några timmar efter att hon skjutits drunknat. Men Svin menar att han har dumpat Janne i vattnet dagen därpå. Det påståendet går inte i hand med de rättsmedicinska forskarna som gett sitt utlåtande i fallet. Inte heller i enlighet med obduktionsrapporten. Och det ska heller inte gå att fastställa vart Janne blivit dränkt. Teorin är att Svin dränkt henne i närheten av hemmet. Och sedan dagen därpå dumpat henne i älven. Vi går vidare. Den där natten den 29 december hade Svin och Janne kommit hem. Och det som inte tidigare nämnts i det här avsnittet är att deras äldsta son var hemma när taxin körde in på deras gårdsplan. Jag kommer att kalla sonen för Max. Max är 13 år gammal. Och det ingen verkar veta är att han är vaken den här natten, den 29 december 2017. Han är på sitt sovrum på ovanvåningen och när Janne och Svin går in i huset, ja, då hör han att det uppstår ett bråk. Han hör skrik och dunkande ljud. Janne och Svin hade gått upp till sovrummet. Max hade hört en smäll och trodde att hans pappa ramlat på golvet. Han hörde hur Janne sa till Svin att han var för full för att sova i sängen bredvid henne. Max hör ytterligare en smäll och hans mamma skriker: "Släpp mig!" Max skickar snabbt ett sms till sin mamma. I sms:et skrev han: "Mamma!" Men han fick inte något svar. Max ligger i sängen och nu hör han hur ytterdörren öppnas. Och han hör sina föräldrar som pratar med varandra. Därefter hör han en smäll. Och sen blir det tyst under en längre tid. Han hör sedan när någon börjar ploga snö och hur det skrapar på trappen utanför ytterdörren. Han somnar. Snart vaknar han av ett ljus in i rummet. Han tror att någon startat traktorn som finns på gården. Dagen därpå kommer Max 10-åriga lillebror hem. Max berättar för honom om natten. Han säger att han är rädd och tror att pappa dödat mamma. Lillebrorsan hade då frågat varför Max trodde det. Då hade Max berättat vad han hört. Det Max berättat för sin lillebror hade sedan Svein fått reda på. Svein hade då konfronterat Max och sagt: "Tror du verkligen att jag skulle kunna döda din mamma?" Max berättade då för sin pappa vad han hört den där natten. Svein säger då att han hade ramlat i trappen. Och Svein hade inte liksom Max hört några smällar. Svein menade att Max bara var förvirrad. Och Max litade på sin pappa. I efterhand hade Svein bett Max att berätta vissa saker för polisen. Bland annat skulle han säga att han sett sin mamma vid liv den där aktuella kvällen. Max blir ett viktigt vittne i fallet. Hans vittnesmål spelas upp i rättssalen och stämningen går att ta på. Max själv är inte närvarande. Svein hade den 29 december skrivit flera sms till sin fru. 11:17. "God morgon, smiley. Är du vaken? Hur mår du? Ska du äta frukost?" 12:24. "Hej, försöker få tag på dig. Smiley. Kan du ringa mig när du kan? Hjärta." 16:25. "Hej, kan du ringa?" 18:53. "Hej, kan du ringa mig när du kan? Smiley." Klockan 19. "Hej, jag ska till Dalen för att köpa hamburgare. Kan du ringa mig? Börjar oroa mig." På Snapchat skickar han en snap till sin vänlista klockan 10:06 på morgonen. Det är en bild på snön och på bilden har han skrivit: "God morgon, smiley." Samtidigt som Svein skrev dessa sms låg Janne insvept i plast och sopsäckar i familjens bil. December 2018. I tingsrätten döms Svein till 18 års fängelse för mordet på Janne. Han överklagar domen på plats. Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att det är bevisat bortom allt rimligt tvivel att Svein avsiktligt dödat Janne genom att skjuta henne i pannan och sedan dränka henne. Den 5 juli 2019 döms han i hovrätten till 17 års fängelse. Domstolen menar att Svein avsiktligt dödat sin före detta fru. Att han dränkt Janne ska enligt domstolen visa på en tydlig och stark avsikt att döda. Det förmodande motivet till Jannes död är att hon ville skilja sig. Flera väninnor till Janne hade under tingsrätten vittnat om att Janne lagt upp en plan för att göra sig fri från Svein. Hon hade under några månader sparat pengar för att inom en snar framtid kunna stå på egna ben. Svein menar att han aldrig hört något om någon skilsmässa. Han beskrev deras relation precis som vilken annan parrelation som helst. Bra dagar och dåliga dagar. Enligt hovrättens dom ska Svein betala 400 000 norska kronor vardera till sina två söner i skadestånd. Arvet och försäkringspengarna från Janne kommer endast att fördelas mellan sönerna. Idag bor Janne och Sveins söner i ett fosterhem. Enligt Jannes storebror Terje, som varit med i ett flertal intervjuer, mår sönerna efter omständigheterna bra. Han ser sig själv som en extra pappa till sönerna. De har en bra relation och han finns där när de behöver honom. Terje startade efter Jannes död en fond till sönerna. Fonden har samlat in över 1 miljon norska kronor. Pengarna kommer att gå oavkortat till sönerna. Svens söner har velat ha fortsatt kontakt med sin pappa. I början var det problematiskt när de samtalade i telefon med varandra, för Svein ville främst prata om mordet. Det var något som sönerna tyckte var jobbigt och obehagligt. Och den senaste informationen som jag tog del av är att Svein och sönerna får samtal via telefon 2 gånger i månaden. Och mordfallet på Janne får inte komma på tal under dessa samtal. Som ni alla kanske minns så ringde ju Svein till polisen och sa att hans fru var försvunnen. Och polisen valde ju då att avvakta. Detta delvis på grund av att Svein inte lät så orolig i telefonen, men också för att polisen som mottagit samtalet inte uppfattade att Svein ville anmäla Janne som försvunnen. En specialistenhet inom polisen har faktiskt undersökt det här första telefonsamtalet för att utreda om det rört sig om ett tjänstefel. Och slutsatsen är att polisen som tagit emot samtalet inte begått något allvarligt tjänstefel. Däremot ställer man sig kritiskt till att samtalet inte loggats. I nästa vecka kommer du att få ta del av sjuksköterskefallet. Patienter på ett danskt sjukhus avlider mystiskt. En kollega till en specifik sjuksköterska misstänker att hennes kollega gör patienterna sjukare med uppsåt. Om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram, det heter Saga Springkorn. Eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. Du hittar kontaktuppgifterna längre ner i beskrivningen. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.